I ett för dagen blåsigt Kronobergsparken möter jag kuratorn Christian Fabian från Syncentralen. Han är en av flera kuratorer som ger personer med synnedsättning både information om vad det finns för resurser i samhället, kommunalt, inom vården och från myndigheter. Men man kan också få samtalsstöd. Det kan även anhöriga och partner få. Att få prata med någon om en situation kan man behöva, även om det var länge sedan man fick sin synskada. Vad är det vanligaste som människor kommer med till dig?
Alltså det beror på lite grann i vilket skede man befinner sig. Men om man är nyligen har fått sin diagnos, då kan det vara chock. Och det kan vara sorg förstås. Men det kan också vara vrede. Det beror lite grann på hur man reagerar olika. Men vrede och sorg ligger väldigt nära varandra, så det egentligen är samma sak. Somliga blir arga, andra blir ledsna. I vissa fall kan det också bli depression av det. Det beror lite grann på vad man har med sig i bagaget också. För nya kriser kan bli gamla till liv. Och har man aldrig varit sjuk, aldrig haft erfarenhet av vården, då blir det svårare. Eller man har fått ett dåligt bemötande av läkare eller andra.
Vad är det du säger till människor som kommer till dig och är i chock?
Det viktigaste, tänker jag, är ju att lyssna. Att reflektera tillsammans, spegla det de säger. Att det är det ena, att helt enkelt bearbeta det. Att man kan liksom inte fly från känslor, utan man måste leva sig igenom det. Och det är jobbigt, men det finns inget annat sätt att göra det på. Och att då kunna prata med någon utomstående, för ofta förstår inte anhöriga vänner. Det går inte att prata på samma sätt med dem. Att prata med någon utomstående person som är nollställd är ofta lättare. Att få ett utrymme att faktiskt sörja. Idag ska vi ju vara så himla presterande och duktiga på alla möjliga sätt och vis. Och vi ska ju inte visa så mycket känslor alltid heller.
Kan du ta ett exempel på hur ett sånt här möte kan gå till? Vad är det man säger för någonting?
Häromdagen träffade jag en kvinna som då har fått en ögonsjukdom som då är progredierande. Fick väldigt dåligt möte av läkaren och var i chock. Det hon tog upp är ju liksom, ja, vad blir det nu av mitt liv? Med min karriär, och kommer jag kunna ta hand om mina barn? Kommer jag att duga på arbetsmarknaden? Hur kommer folk att reagera? Om man kommer från en familj där det har varit tradition att inte prata om hur man mår, att inte vara öppen med det, eller att och i samband med det också att man skäms för det, då blir det lite jobbigare. Man vill dölja sin synnedsättning, man försöker skylla över det, skylla på andra saker. I affären när man ska ha hjälp, jag har glömt mina glasögon, kan du hjälpa mig till exempel?
Att få en ögonsjukdom kan man ju inte hjälpa. Hur resonerar folk att de ska känna skam över det?
Det handlar ju egentligen om att man är inte den person man har varit. Man kan inte prestera på samma sätt. Man kan inte vara lika bra partner, lika bra förälder eller lika bra son eller dotter. Och man vill ju tillbaka till det man har varit, men man kanske inte kan det. För man kan inte köra bil till exempel längre. Eller man kan inte skjutsa sina barn. Eller vad nu är, man kan inte ta sig fram lika lätt. Man kan inte köra sitt sommarhus. Men det är ju skillnaden mellan nu och då. Och det är gärna att vi förhärligar dåtiden när allting var så bra. Och att allt är pest nu. Och så är det under övergångsperiod. Och det absolut viktigaste, vill jag påstå, förutom samtal, så är det att träffa andra för förebilder som är mer positiva. Att känna ett hopp.
Men om man kommer till dig och känner att jag kan liksom inte lämna och hämta på träningarna längre, hur ska man stå ut med det?
Alltså det blir en omvärdering av livet. Vad är viktigt för mig? Och det är en sorg då. Det är en förlust också att förlora en förmåga. Det blir också en rollförändring i familjen.
Vad kan du säga om att man till exempel blir mer beroende av ens partner?
Alltså det handlar ju om att ändå för min del att förmedla att det finns möjligheter att återta förlorad mark, att återta förlorad funktionsförmåga. Med hjälp av, ja, alltså det kan erbjuda övrigt, hjälpmedel, strategier, träning, ibland glasögon, ibland datorteknik, mobiltelefon och annat som går bra att anpassa numera. Det handlar också om att motivera folk till rehabilitering. Att komma till oss och få köksträning så att man kan laga maten, om man nu lagar favoritmaten för sina barn, att man kan fortsätta med det. Eller städa eller diska. Men också att göra upp då vem gör vad hemma. Där har jag en regel, alltså att man måste ha en eget utrymme där saker och ting får vara precis som jag behöver ha det. Så att jag hittar mina saker. Ett skåp som är mitt, som när jag har en synnedsättning då, där ingen annan får röra. Jag har också vissa regler att kommer någon hem till mig, ni kan fylla diskmaskinen om jag tömmer allt det, för annars blir det kaos. Jag måste ju veta var allting står. Så att det, men det gäller att man gör upp så tydligt som möjligt och så öppet som möjligt. Sen finns det de som tänker, ja, nästa gång kanske det är min tur, då är det jag som behöver hjälp. Det blir lite lättare, man kan tänka så.
Man pratar ofta om acceptans. Att acceptera att man hamnat i en ny situation. Men Christian tänker att begreppet kan vara svårt att ta till sig. Och det beror på vad man lägger in i det.
Ja, alltså jag brukar uttrycka det så här att det beror på vad man definierar acceptera. Om acceptera innebär att man skulle välja det, då blir det svårt. Men om acceptera innebär att man ska lära sig leva med det. Att övervinna hindren, att liksom finna nya vägar. Då blir det lättare att tänka sig in i det. Acceptans är rätt så hårt. Att jag måste acceptera, då ligger det också nära till att okej, det är mitt fel. Jag måste liksom ändra mig. Jag måste anpassa mig. Och det måste man också göra till viss del. Eller till stor del. Men det är svårt kring acceptans. Det är ett svårt begrepp tycker jag. Och det är lite anklagande. Det är det jag vill säga. Det ligger lite anklagande. Jag måste acceptera detta.
Finns det fördomar som människor har om funktionsnedsättning eller sig själva när de kommer till dig?
Och det är exakt det som avgör hur man förhåller sig. För om din inställning är att vara blind är en katastrof eller att livet är kört, då har man mycket längre startsträcka. Än när man till exempel känner någon som har en synnedsättning, då har man ett annat utgångsläge. Då är det lite, man vet om, återigen förebild, man vet om okej, det finns möjligheter, det finns hjälp, men jag kan klara av detta. Få en förebild. Samtidigt så kan det också vara så att om man kommer från en familj med många, där flera personer har en synnedsättning, kanske en ärftlig synnedsättning, så har jag stött på familjer där det är tabubelagt, trots att man har förebilder som aldrig fått prata om det. Och då blir det liksom inte någon större hjälp heller. Så det är komplicerat.
Och du sa det här med att hitta förebilder, men om man inte vill hänga med blindisarna då?
Nej.
Eller inte associeras med en grupp som man då inte har valt att tillhöra.
Just precis. Och det är just den processen som den är viktig att så småningom komma fram till. Att jo, men det är okej. Sen måste man inte gå in i föreningen. Man måste inte, men det finns ett motstånd mot föreningen i början, verkligen. Man vill ju inte vara där man är överhuvudtaget. Man kan förneka att man har en synnedsättning. Men till slut, efterhand som tiden går, så någonstans ändå så mognar det till någon form av okej, jag måste lära mig leva med detta. Jag måste ändå förhålla mig till det på ett nytt sätt. Men det är en tuff väg att gå. Det är därför vi finns.
Har du någon erfarenhet av att man kan fastna i bitterhet?
Ja, tyvärr. Det är ju en slags reaktion när man inte har kommit vidare från skammen, skulden, sorgen. Man vänder, alltså bitterhet, det blir att vända in mot sig själv, tycker jag. Det är jag som är bitter som lider mest. Och det är väldigt tråkigt och destruktivt. Och det är därför jag tjatar om förebilder. För det underlättar ändå om man hittar någon förebild. Och ibland är det jag som är förebilden, ibland är det en kollega. Ibland, jag också brukar rekommendera att läsa böcker om andra som har genomgått detta. För det är ett sätt att ändå påbörja någon slags identifiering. Liksom närma sig via böcker då, andra som har gått igenom liknande saker. Och hur de har tänkt och hur de har reagerat. Kan vara lättare.
På vilket sätt försöker du vara en förebild?
Jag försöker inte vara en förebild, men jag blir det automatiskt utan att jag ens anstränger mig. Eftersom jag sitter där och använder hjälpmedel, jag har ju dator med talsyntes, jag behöver ha förstoringsglas när jag ska göra vissa saker. Jag dikterar ibland så att de ser ju hur jag gör saker. Jag blir ju en förebild vad jag vill eller ej. Men däremot är det inte nödvändigt att jag som kurator blir en förebild, men i mitt fall blir det gärna så. Förhoppningsvis positivt. Det beror ju på. Alltså, alla kan ju inte identifiera sig med mig. Alltså, om du är blind så är jag ingen bra förebild. Som jag är inte blind. Så då försöker jag använda kanske andra kollegor. Om det är väldigt jobbigt, ha ett samtal tillsammans med några av mina kollegor som är blinda. Och med samma diagnos och sjukdom. Kan göra att man kan liksom få en push framåt trots allt.
Om man nu har haft sin, vi säger en person som har haft sin synnedsättning och den är progressiv och man kanske har hanterat det någorlunda genom livet och så kommer man till en punkt fast man kanske är äldre och kanske borde ha accepterat och så blir det jobbigt igen.
Ja, så är det faktiskt. Och ena sidan kan man säga att ju bättre man arbetar sig igenom den första krisen, vilken kris det än är, ju lättare brukar det bli kommande kriser. Men jag vill nog påstå att bland de jobbigaste synnedsättningarna är de som är som försämras efterhand och lever med ett konstant hot. Jag vet ju att personen tänker, åh gud, vaknar jag imorgon och kan se eller kan jag inte se. Det är otroligt påfrestande. Och då är det så att då kan det bara stå still ett bra tag och sen kommer nytt skov. Ja, då måste man försöka lära sig nya skills, nya strategier. Få en ny omgång samtal, ny omgång rehabilitering. För tidigare kunskap räcker inte till längre. Och det som är definitionen på ordet kris. Kris använder vi ju allt med. Det är ju kris när man tappar något i golvet. Och det är kris om ekonomin inte funkar i samhället. Det är kris i alla möjliga sammanhang. Den riktiga definitionen av kris. Det är ju när ens tidigare erfarenheter inte räcker till för att man mästrar en situation. Så det är skillnad på kris och kris. Tänkte jag passa på att säga det också.
Hur ska man lära sig leva med ett sånt hot?
Det är svårt att lära sig leva med det. Men det är samma för oss allihopa på ett sätt. Alla kommer att råka ut för ålderdom, sjukdom, krämpor. En olycksfall, jag brukar säga det. Alltså man kan ju bli blind av att få en boll i öga till exempel. Om man nu spelar badminton eller tennis eller hoppar något annat. Alltså det finns så mycket som kan hända i livet. Och att då ha... Jag vill nog på det viktigaste i allas våra liv, det är att ha ett nätverk, människor runt omkring oss som kan stötta oss när vi får det svårt. Och tyvärr är ensamheten alldeles för stor idag i hela samhället. Det gör att det blir svårare.
Men vad säger du då om man inte har någon?
Då är det tyngre och ofta svårare. Och det är där jag tycker att jag tänker så här, man börjar med samtal hos mig. Och sen blir det lite bättre, då kan man ingå i en grupp på synstalen, en samtalsgrupp eller också en köksgrupp eller något annat och träffa andra i liknande situation. Och i nästa led då, så förhoppningsvis så kan man tänka sig att också vara med i någon föreningsaktivitet. Och när man kommer dit hem då är det mycket lättare och då träffar man andra med liknande diagnos, kanske liknande situation. Och då blir bördan mycket lättare, man är inte ensam längre om man tar sin synnedsättning. Så det är en väldigt viktig. Där är ju SRF, unga med synnedsättning och aktiva synskadade, alla föreningar är jätteviktiga. Även Svenska Parasportförbundet med idrottsmöjligheter, om man har varit mycket aktiv med idrott, så att hitta nya kanaler att liksom utföra. Om man har varit väldigt fysiskt aktiv, att kunna hitta nya sätt att vara aktiv på.
Under pandemin fanns det samtalsgrupper på distans. Man kunde vara med både digitalt och via telefon. Det här är något som Syncentralen vill återinföra till hösten. Vill man komma i kontakt med en kurator brukar väntetiden inte vara så lång, oftast inom en månad, säger Christian Fabien. Kostnaden är som för ett vanligt vårdbesök och det går på högkostnadsskyddet. Känner man att man har en fråga som man inte riktigt vet om det är en kuratorfråga kan man alltid höra sig för, säger han. Förutom samtalsgrupper för enskilda berättar Christian om en parrelationsgrupp som han hade för några år sedan.
Oj, då var det uppdelat anhöriga eller partners och personer med synnedsättning. Och de behövde verkligen prata Både de med synnedsättning om hur det är, och även partners behövde prata om hur det är att leva med en person med synnedsättning. Så det var ett bra koncept, tycker jag.
Och vad var det som kom fram då?
Det var ju just det här att vara beroende, rädslan att förlora sin partner. Och för de som har seende partner så var det liksom, okej, men hur ska jag nu förhålla mig? Jaha, gör du så? Jaha, okej. Och att liksom, att kunna, för det handlar om det är att de måste börja släppa sin partner som synnedsättning, att inte överskydda. Och det gäller alla relationer, även föräldrar till barn, men också partners. Att inte hjälpa till för mycket, utan man kommunicerar, hur mycket hjälp vill jag ha? När vill jag ha det? På vilket sätt vill jag ha det? Så att man bevarar sin integritet för den som har en synnedsättning. Men det är svårt för partnern att kunna stå ut med att se hur man misslyckas när man har en synnedsättning. Det är en tuff utmaning. Men det är trots allt väldigt viktigt för den synskadades liksom, självkänsla.
Det finns något som Christian vill poängtera.
En viktig sak tycker jag är att vi har lite för lätt att avstå från aktiviteter. Att istället ta det som en utmaning. Och om vi misslyckas, tänk, okej, nu har gjort en erfarenhet. Det är inget misslyckat, jag har lärt mig något av detta. Och kommer vidare. Lätt att säga, svårt att göra, men jag tror ändå det är viktigt. Att när ni är ute och stöter på problem så ni inte vet hur ni ska hantera, ring och fråga oss. För det finns, vi kan ha erfarenhet och föreningarna kan ha också erfarenheter. Istället för att bara avstå och backa. Sen skriva dagbok är ett jättebra redskap för att liksom kunna få ur sig tankarna. Ner på papper, ner i en dator eller nu är mobiltelefon. Det är liksom en slags egen terapi som hjälper jättemycket.
Vad är det för aktiviteter då som du tänker man kan avstå ifrån? Kan du bara ta några exempel?
Ja, det är ju allt möjligt. Att inte vara med i det gamla kompisgänget. De aktiviteter man gjorde, vad nu var för någonting. Eller att inte våga åka iväg på middagsbjudningar hos släkt och vänner. Det kan vara jättejobbigt. Och också att tala om för kollegor på jobbet och andra att man har en synnedsättning. Då är man hellre hemma. Och att vara så öppen som möjligt som det nu går med sin synnedsättning, det underlättar. Att våga prata, berätta om det, då får man mycket bättre hjälp och förståelse från omgivningen.
Det stora motståndet att börja använda den vita käppen är något Christian möter ofta. Det är en process att komma fram till att det är ett hjälpmedel man behöver. Man kanske tänker att man sticker ut för mycket. Christian har ett annat sätt att se på saken.
Alla är vi olika, alla är vi unika. Vi tror att vi ska smälta in, att vi inte vill ha vit käpp till exempel. Vi vill smälta in som alla andra, men vi är inte som alla andra. Ingen är som alla andra, alla är vi unika. Och det behöver vi ta till oss, tycker jag.
Har det inte blivit lättare i samhället att acceptera personer med olika funktionsnedsättningar? Man sitter i en rullstol eller man kommer med en käpp eller...
Jo, det tycker jag nog att det har. Det som återstår där, det är väl arbetsgivarnas inställning, tycker jag. Den är väldigt tuff och hård fortfarande. Det är många som råkar illa ut. Svårt att få jobb. Jag menar bara titta, 50% av personer med synnedsättning i yrkesverksam ålder är ju arbetslösa och är det oavsett låg eller högkonjunktur. Det är stor skam, tycker jag. Men visst, jag upplever nog att det finns en större förståelse, absolut. Jag tycker nu, vet jag inte om det beror på att min syn är sämre eller att jag är lite äldre, men nu, allt ofta tycker jag att folk kommer fram och frågar om jag vill ha hjälp. Även om jag inte har bett om det, så upplever jag det. Om jag står och försöker titta på en skylt i tunnelbanan, då kan det komma fram någon och fråga. Föräldrar som kommenterar mig om min vita käpp till sina barn, de säger att han är blind, utan ofta säger de han ser dåligt eller han har en synnedsättning. Och det tycker jag ändå talar för en förändrad synsätt i samhället. Långsamt går det, men det går framåt, tycker jag. Men det är klart, man vill alltid önska mer.
Tack Christian Fabieng, kurator på Syncentralen.
Tack själv, vad kul att vara med.